Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Hur svårt det är för vårt medvetande att särskilja mellan sådana minnesbilder vi bara har föreställt oss och sådant som har hänt på riktigt, så att säga.
I tv-serien CSI Crime Scene Investigation fick vi i början av seklet följa med en grupp kriminaltekniker i Las Vegas och se hur de använder sig av vetenskapliga metoder och lite gammaldags polisarbete för att utreda brott. Den här serien blev ju en nästan omedelbar succé och gick i 15 säsonger, totalt 335 avsnitt. Och det gjordes dessutom två spin-offer, CSI Miami och CSI New York. CSI-serien sägs ha bidragit till att ansökna till utbildningarna som kriminaltekniker rakar i höjden i Amerika. Den så kallade CSI-effekten som den blev känd som. Men det fanns också en annan CSI-effekt. Jurymedlemmar över hela USA förväntade sig så småningom att få teknisk bevisning som höll lika hög klass som den som presenterades i serien till sina verkliga rättegångar. I Sverige har alla polismän numera grundläggande kriminalteknisk utbildning och specialiserade kriminaltekniker de används nästan uteslutande vid grova brott som mord, dråp, väpnat rån, grov misshandel, våldtäkt, mordbrand och oklara dödsfall. Alla vet vikten av att säkra bevis, att inte klampa runt på brottsplatser i onödan och om alla de där åtgärder som vidtas för att inte kontaminera bevismaterialet. Något som ofta är lika viktigt i rättegångar som tekniska bevis, det är vittnesmål. Men synen på hur de ska hanteras är något helt annat. Faktum är att både utredningar och rättegångar behandlar vittnesmål så slarvigt att det aldrig hade godkänts som rört sig om teknisk bevisning. Och det här är en paradox. Samtidigt som polisen blivit allt skickligare på att hantera säkra spår och hantera bevis av olika slag har det nästan inte hänt något med hur vi hanterar vittnesmål. Hur sjutton kan det komma sig? Sedan mer än 100 år har vi vetat att minnet i sin natur är formbart, nyckfullt och lätt att påverka. Ändå tar man ingen hänsyn till det i rättegången utan kräver att vittnesmål ska lämnas på plats trots att det kan ha gått flera år sedan den där händelsen. Den som fick mig att börja fundera över det här är Julia Korkman. Hon är legitimerad psykolog och docent i rättspsykologi och hon har under hela sin karriär intresserat sig för minnets roll i rättsprocesser. Hon har också författat till en bok kallad Minnets makt där hon beskriver ett stort antal rättsfall från 1600-talets häxprocesser till kända fall på senare tid som mordet på Olof Palme och terrordåd på Drottninggatan och vilken roll minnet spelat där. Så jag bjöd henne till studion att prata om detta. Du kommer höra oss prata om bland annat terrordåd på Drottninggatan, om omöjliga vittnesmål och en teori om varför förhörsmetoder inte utvecklats snabbare och kanske vad polisen borde lärt sig av agent Cooper i Twin Peaks på 90-talet. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden här i appen, pass på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid, låt mig med tips, tankar, perspektiv, feedback etc. på perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se är det. Därmed är det dags för Julia Korkman. Så vad minns vi för saker?
Ja, grovt sett kan man väl säga att vi glömmer det allra mesta av det vi är med om eller det som händer oss. Men det vi minns är ofta det vi har upplevt som känslomässigt eller engagerande eller viktigt. Och jag tror att evolutionspsykologerna skulle inflika att vi minns sånt som är relevant för vår fortlevnad. Vi minns sånt som är farligt för oss eller som hotar vårt liv. Eller det är en tänkbar förklaring till att till exempel traumatiska erfarenheter tenderar att lämna så starka minnesspår.
Men det här med att associationerna liksom förtvinar, det kan ju kännas både tråkigt och skrämmande. Men vad har det för funktion att vi glömmer saker hela tiden?
Det vi minns är beroende av hur väl våra liksom minnesspår är uppbevarade och hur väl vi har information som hjälper att associera till de här minnesbilderna. Och sådant vi behöver komma ihåg, sådant vi processerar och tuggar och talar om och funderar på, så sådant minns vi ju bättre. Medan det allra mesta som händer oss och som vi uppfattar och uppmärksammar i vår omgivning är faktiskt sådant som vi kanske inte behöver komma ihåg resten av livet. Vår mentala kapacitet är helt enkelt så pass begränsad att vi skulle inte ha någon större nytta av att komma ihåg allt som händer runt oss, utan det måste helt enkelt skapas lite utrymme så att de här viktigaste erfarenheterna är de som brukar befästas. Och man kan ju också säga att om du till exempel deltar i en ja, du lyssnar på en föreläsning om ett tema som du behärskar rätt väl, då har du väldigt mycket underlag för att liksom bygga vidare, för att associera till. Så antagligen får du med dig betydligt mera fakta än en person som, för vilken det här föreläsningstema är alldeles nytt. Det blir svårare också att befästa den här nya kunskapen på någonting. Så det är väldigt, väldigt beroende av våra tidigare erfarenheter också.
Så minnet funkar lite som våra telefoner, som bildbibliotek. Det som är långt bort ligger i molnet någonstans, och det tar tid om man ska återkalla det. Och det är bara det som är favoriter och det är senast sparade som de finns kvar.
Kan hända. Sen hade det kanske samma funktion som åtminstone min mobiltelefon. Att då dyker det upp sån här memory from 2 years ago. Och ibland kan man undra att varför i världen hade det varit just det här minnet. Och så är det ju också kanske med vårt egna minne. Att vissa minnesbilder kan dyka upp utan att vi överhuvudtaget förstår varför vi har börjat associera till dem. Att det finns någon omedveten koppling kanske till något som har hänt runt oss.
Men som vårt minne då helt enkelt är ekonomiskt och prioriterar att spara det som verkligen är nödvändigt, som har gjort några djupare spår i hjärnbarken så att säga. Vad kan vi då säga om det vi glömmer? Alltså är det då det allra mesta som vi inte bearbetar? Och i så fall hur mycket bearbetning krävs?
Det vågar jag faktiskt inte svara på, att hur mycket bearbetning som krävs. Det finns ju vissa saker som fastnar i vårt minne utan att vi själva alls kan begripa varför. Och vi har väldigt olika förstås också personliga drag som gör att vissa saker fastnar lättare än annat, och personliga intressen som påverkar det här. Men som sagt, generellt kan man säga att det som väcker starka känslor hos oss är sådant vi tenderar att minnas. Och också kanske sånt som har varit överraskande eller skrämmande. Sen är vi också tyvärr vi har en tendens att vara lite bara benägna till ett visst tunnelseende, till att vilja omedvetet söka bekräftelse på sådant vi tänker eller tycker från förr. Så att igen, om vi tar exempel från en föreläsning, så är det sannolikt att det som passar in i min förutfattade uppfattning är sådant jag kanske bättre kommer ihåg än det som går emot mina egna.
Då har vi det klassiska bekräftelsejävet som är här och spökar. Ja. Då liksom. Ibland kan jag fundera på hur lite jag minns från olika perioder. Att jag kan minnas, tänk om det finns stora stycken i min barndom där jag inte minns, eller vi åkte på någon resa till genom Europa, och det finns framförallt så finns det liksom, vi pratar inte så mycket om vi varit med om i min familj, det var inte så att man summerade på kvällen, och den här resan minns jag särskilt för att hur lite jag minns, och den enda jag minns är att det finns en bild från hela resan. Vi var väl borta i 3 veckor och åkte runt i Tyskland. Liksom. Så finns det en bild på vår bil på en bakgata. Under den har mamma skrivit med sin tydliga piktur, Tyskland. Och det minns jag, för det är så himla dumt på något vis. Men samtidigt, så där har ju också då bilden raserat. För det fanns inte så mycket att bygga på. Jag kanske var ganska liten. Vi upplevde då antagligen bara saker. Vi pratade inte om dem.
Det här är ju en väldigt viktig faktor för hur barn kommer ihåg, eller hurdana minnen man har från sin barndom. Ju mer man diskuterar erfarenheter med barn, desto bättre kommer de ihåg dem. Desto mer har de, alltså att gå igenom de här upplevelserna på nytt och verbalisera dem. Det är ju liksom helt centralt för hur mycket barn kommer ihåg. Och det här har man också sett till exempel i studier där man har forskat i barn och föräldrar i olika, till exempel i olika kulturer, och titta på hur mycket föräldrarna diskuterar barnens upplevelser med barn. Att där föräldrarna diskuterar barnens upplevelser med dem mycket, just som du säger, går igenom på kvällen vad man har varit med om, så där kommer barnen föga överraskande ihåg mycket mer. Sen var det en annan sak du sa också som gäller det här med barndomsminnen, och det har ju att göra just med fotografier och överhuvudtaget, så både det här återberättande men också fotografier, att många av oss har säkert en del barndomsminnen som egentligen är ganska svåra att bedöma. Minns vi dem faktiskt utgående från våra egna observationer eller det vi verkligen har erfarit? Eller är det vi minns egentligen ett minne av en återberättelse eller ett minne som baserar sig på ett fotografi och vad vi har, liksom, vad vi vet om det här fotografiet och när det har tagits?
Det jag lärde mig, det var någon som sa det, eller var det du som skrev det i boken, jag glömt, men i alla fall att om man känner att man har ett starkt barndomsminne och så är man osäker på om det är på riktigt eller om det är fotografi, så kan man fundera på, kan jag vrida huvudet i det här minnet? Och kan du inte det, så är det inte ett fotografi. Finns det någonting i det man berättar om, att om du ja, men vi som nu befinner oss mitt i livet, när vi hade växt upp så fanns det ju något som hette fotoalbum som var en fysisk grej. Och att på något sätt så gjorde de oss en otjänst och en tjänst samtidigt, för de raderade de där minnena som vi hade, ersatte dem med de här dyrt framkallade bilderna och det som stod i albumet. Men stod det bara Tyskland under en bild så mindes man liksom ingenting.
Nu är det ju så, fotografier kan ju fungera verkligen som ett sätt att bibehålla minnesbilder. Att eftersom du ser där fotografier så kanske du har större chans att komma ihåg annat som händer runt. Men du har helt rätt i att vi ska fotografier också så att säga ta platsen av någon annan minnesbild man har haft tidigare. Och jag tänker att det är fördelen kanske överhängande här, att man ändå har möjlighet att dra sig till minnes fler saker runt de här händelserna då man har fotografier.
Sen har vi också det med liksom dofter och smaker och sånt. När jag var liten så bodde jag i Belgien under några år och där fick vi marché-sallad som vi köpte. Liksom. Och jag minns det otroligt starkt och sen tog det väldigt lång tid innan jag återfick den smaken. Och det var att jag insåg att den marché-sallad jag sen åt i Sverige, den hade inte de där avgaserna som här såldes på torget. Det var också så här, liksom, att det jag vet precis, eller jag kan veta precis hur det doftar på... Ja. På hösten när det brinner från någon fuktig lövhög och sånt. Och då är man direkt tillbaka. Liksom.
Ja, alltså doftar är ju en oerhört stark minnestrigger. Och kan alltså verkligen få en tillbaka till barndomslandskap. Och samma gäller ju för många också musik till exempel. Eller och till och med beröringar. Jag har en väninna som är skådespelerska som gjorde en väldigt tung roll där. Hon blev misshandlad gång på gång. Och hon sa att hon gjorde alltid en viss rörelse med armen och hon har märkt att i efterhand så fick hon på sätt och vis träna bort att det, hon hade liksom en sån här intensiv känsla av obehag som var förknippad med den här handrörelsen. Hon måste på sätt och vis radera det här fysiska minne som ju var helt påhittat från ett skådespel. Men som hade blivit väldigt starkt hos henne. Det här tycker jag är väldigt intressant för att det här är ett tecken just på hur svårt det är för vårt medvetande att särskilja mellan sådana minnesbilder vi bara har föreställt oss och sådant som har hänt på riktigt så att säga. Att de kan skapa samma känsla av obehag, de här minnesbilderna av inbillade händelser som minnesbilderna av riktiga händelser.
När vi då är inne på det med att glömma eller våra minnesbrister, alltså du skriver att det man det kan dela in dem lite grovt i då bortfall och förvrängningar. Mm. Vad är skillnaderna här?
Bortfall är ju det är vanlig glömska. Jag tror att det är något som alla människor känner till väldigt väl. Vi märker ju väldigt väl om vi har glömt något. Vi har glömt nyckeln eller vi har glömt namnet på vår chef eller något annat viktigt. Det är liksom lätt att observera. Det är mycket svårare för oss att inse att vi minns någonting helt felaktigt. För många inträffar det, speciellt alltså till människor som har skrivit autobiografiska böcker till exempel, så kan ju vara med om att någon annan närstående säger att det gick ju inte alls till sådär. Eller det här var ju min upplevelse, alltså, för att tagit den ifrån mig. Och syskon kan ju ibland märka när de diskuterar att alla tre syskon minns en situation helt olika. Men jag tror att det här går oss ofta, det här är vi ofta väldigt omedvetna om, att vi faktiskt, våra minnesbilder förvrängs. Och det kan också kännas oerhört obehagligt att inse att man minns en situation alldeles felaktigt. För att våra minnesbilder av vårt liv är ju ändå på ett sätt grundstommen för vår upplevelse av oss själva och av vår omvärld. Så det är ju inte så himla roligt att inse att en del av det kanske är helt skevt.
Ja, särskilt om man kanske till och med byggt en del av sin identitet eller sin berättelse på det. Jag skrev en bok som heter Lögnarna som handlar om hur och varför vi ljuger och eller hur och varför andra människor ljuger kanske den hette. Det roliga med det handlar i alla fall om att liksom, vi tror ju ofta att det är alla andra människor som ljuger men när vi själva minns allting. Men i själva verket så ljuger vi absolut mest för oss själva. Och det blir snarare så att vi blir ärligare ju mindre betydelsefull den personen vi pratar med är. Och det blir en konstig paradox i det, men där vi kan se hur man ljuger fast sig eller man har uppfattningar, jag är ju en sån som och jag skulle aldrig hit och dit. Och där det kan just i efterhand då byggas otroligt starka minnen som verkligen är centrala för den här personen. Och som inte kräver särskilt mycket googling ens. För att det, fast det är ju helt omöjligt. Liksom. Du var ju 2 år när Snacka Skolund spelade. Så ni kan aldrig ha spelat en match ihop. Och sånt. Liksom. Det är ju något kontraintuitivt i vårt förhållande till minnet. Som att minnet inte skulle svika oss. För vi, det borde väl finnas mer tillfällen för när minnen faktiskt har svikit oss. Än där vi minns något.
Du har helt rätt att det är lite märkligt förhållningssätt, att det är lite som den här premissen i samhället skulle vara att minne är pålitligt, och i synnerhet tycker jag det här gäller i rättssystemet, att det finns rätt starka traditioner som verkar bygga på en uppfattning om att minne är tillförlitligt, och ändå tycker man att alla människor tror det har rätt många möjligheter att själva märka att så är inte fallet. Men jag tänker det här du sa om lögn och ljugande, det här är ju jätteintressant, och jag tycker att det här att göra också med människors förmåga att stå ut med att med osäkerhet. Att, och det här har man ju liksom sett till exempel när man har forskat kring vittnen och hur pålitliga människors minnesbilder är, hur de själv bedömer sina minnesbilder. Att personer som är tvärsäkra på att deras minnesbilder stämmer är ju ingalunda nödvändigtvis de som är mest tillförlitliga, utan tvärtom kan vittnen som är lite osäkra i själva verket kanske vara mer tillförlitliga, just för att det finns en insikt om att det man minns är inte så där alldeles exakt.
Finns det ens fotografiskt minne?
No, det är omdebatterat, och människor har förstås olika exakthet i sina minnesbilder. Och sannolikt är det också så att vissa människor har starkare minne för visuella bilder än medan andra kanske kan ha starkare minne för hur någonting låter och så vidare. Men även människor som har väldigt, väldigt exakta minnesbilder så är ingalunda skyddade från att de blir förvanskade. Så att inte i den bemärkelsen att vissa människor skulle kunna besitta ett sånt superminne som inte är utsatt för förvanskning. Och man kan ju träna upp sitt minne för vissa specifika saker, men tyvärr verkar det så att, om jag har förstått forskningsläget rätt, att även fast du tränar upp ditt minne för att minnas någon viss sak väldigt bra, så sprider det sig liksom inte i minnet överlag, utan det håller sig ganska inom den här vissa saken. Jag tror att det är mera fråga om det, att till exempel ifall du går på konsert tillsammans med en kompositör, så är det mycket sannolikt att den här kompositören då, som lyssnar på ett symfoniskt verk, väldigt mycket bättre kan komma ihåg att här modulerar det här stycket, det gick över från moll till dur, och det här rytmen ändå här. Och det är sånt som de flesta som inte är väldigt bevandrade i musik och musikteori inte kan komma ihåg, utan vi kan uttala oss om vad för känslor det här stycket väckte, eller om vi tyckte det var vackert eller inte, beroende på hur bevandrade vi är i musik. Och då kan det här ju liksom verka som ett superminne för musik, men det handlar ju helt enkelt om att den person som är tränad, som kan gestalta det som händer på ett mycket bättre sätt än en person som är helt mer så här naiv.
Kan man träna sig också i att bli bättre på att komma ihåg? Det finns ju liksom den här, alltså när vi lär oss någonting nytt, då sägs det att vi glömmer bort det mesta genast. Och det är klart att man kan göra olika genom att tänka, okej, jag tänkte att det går genom ett hus, och så den här grejen, det är, håller en säl som balanserar på en hatt och sånt. Liksom. Det är ju fruktansvärt besvärligt att hålla på med det. Ja. Men hur ser liksom glömska kurvan ut för en vanlig dumskalle?
Ja, om vi talar om den allra mest klassiska glömskekurvan, så är det fråga om Hermann Ebbinghaus glömskekurva från 1885, det vill säga det är rätt länge sedan de första experimentella minnesstudierna gjordes. Så då studerar han hur snabbt man glömmer bort nya ord man har lärt sig. De här orden var alltså helt irrelevanta, de var liksom inte känsloväckande eller personligt engagerande på något sätt. Men att då märkte han att det allra mesta glömmer man bort inom en timme, och sen planar den här kurvan småningom lite ut, så att det man kommer ihåg om ett år kommer man mer sannolikt också ihåg efter 2 år. Men att det här går ju förstås stadigt neråt den här kurvan, men det allra brantaste fallet sker alltså omedelbart efter att man har lärt sig någonting nytt. Och det man då kan göra ifall man vill komma ihåg någonting är ju verkligen att tugga det. Och om vi talar om personer som, om man går en utbildning, så är ju det bästa man kan göra att faktiskt diskutera det som man har lärt sig och fundera hur det här tar sig uttryck i ens eget liv eller arbete eller så vidare. Sen finns det ju så här små knep som du säger, så här, som att visualisera saker, eller jag till exempel som också håller på med musik, så min kloka mor förstod det här mycket väl när jag var liten och måste lära mig Sveriges alla kuststäder, Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå. Hon lärde mig dem i sångform. Jag tror jag kommer ihåg den ännu, den här sången. Allt fastnar ju tyvärr inte på samma sätt, till exempel varje gång jag ska byta motorolja till min bil undrar jag, vad i friden var det för motorolja? Jag har ju bytt den förbannade oljan hur många gånger som helst och det bara fastnar inte, för jag kan ju inte så uppbåda någon slags intresse för motorolja eller dylikt.
Nej men precis, för det är också det handlar någonstans om att det inte är viktigt för dig. Låt oss cirkla lite mot juridikens område, för det har du ju ägnat dig ganska mycket åt. Och liksom den här alltså, Ebbinghaus minneskurva då. Du skriver i din bok att överraskande många av de domare, åklagare, advokater jag har föreläst för har upplevt den här informationen som både ny och bekymrande eller till och med chockerande. Och då undrar jag hur i helvete det är möjligt. Borde inte det här vara grundläggande med tanke på att minnesbilder spelar en viss roll i rättegången?
Det borde ju vara grundläggande och det är liksom intressant. Jag tror att det utan vidare så att de här personerna på ett plan alltid har varit medvetna om det. Men att den där insikten, när den når en lite mer på djupet och man börjar faktiskt begrunda det här mot ljuset av att våra rättsprocesser är så himla utdragna som de är. Jag tycker att det ska också vara i någon mån en chockerande insikt. Att vårt hela rättssystem med hur vittnen hörs och sedan hörs på nytt långt senare i en rättsprocess, det är verkligen inte uppbyggt på ett sätt som är ägnat att få fram tillförlitliga minnesbilder. Utan tvärtom, det här liksom systemet med att vittnen hörs i förundersökningen och i allmänhet inte så att det tas upp på video eller ljudband. Och sedan hörs många månader och i Finland åtminstone ibland flera år senare i en rättsprocess. Så att säga omedelbart, men alltså utgående från vad de nu senare kommer ihåg om sina upplevelser. Det är ju oerhört rättsosäkert. Och jag vet att man i år i Sverige faktiskt har tagit ett steg vidare och börjat acceptera eller tillåta sådana inspelade förhör från förundersökningen att användas som bevismaterial i rättegångar. Och det blir väldigt intressant att se vad det här leder till i form av förhoppningsvis då kanske också mera evidensbaserade skolningar för poliser i förhörsmetodik och ifall det här kommer att användas mycket i rättsprocesser. Det finns ju saker som går framåt på det här området, men på det stora hela. Jag är psykolog till grunden och har liksom i egenskap av psykolog betraktat rättssystemet ganska länge. Både genom att själv göra brottsutredningar och att som skola och som expert i rättsprocesser. Och nu tycker jag att man lugnt kan säga att vårt rättssystem har mycket möjligheter att utvecklas vad gäller att beakta hur människor fungerar och då i synnerhet hur det mänskliga minne fungerar.
Jag undrar varför det är så i rättsprocesserna i Sverige och Finland. Kan det ha att göra med att de här processerna i stort sett ser likadana ut som innan det fanns ens tekniska möjligheter att spela och in ljud och bevara video? Och så har man glömt att liksom säga att det är ju mer rättssäkert att faktiskt plocka fram den där VHS:en eller minnesstickan eller vad vi nu har det på, beroende på modern polisen är, och spela upp den istället för att be dem repetera vad de har sagt på någonting. För det blir ju minne på ett minne. De har ju valt att förstärka någonting första gången och sannolikheten är väl att de upprepar det snarare än att komma på nya grejer.
Jag tror att det är säkert det här som är förklaringen, att de här grundläggande principerna i hur vårt rättssystem fungerar var från en tid före inspelningar. Men jag har faktiskt läst ett rättsråd i Finland som någon på 80-talet skrev en väldigt fin artikel där han skriver att inom en överskådlig framtid kommer vi säkert att gå till att förhör videobandas och att idag kan det kanske anses ännu vara ganska omständligt och kostsamt, men han är alldeles säker på att inom de närmaste 10-tals åren så kommer tekniken att ha utvecklats så att det här inte är särskilt kostsamt och inte heller särskilt knepigt, och vi är ju verkligen där nu, det är ju urenkelt att banda in. Jag själv förstås, jag har diskuterat den här frågan länge här i Finland med alla möjliga, eller både med poliser och åklagare och domare, och väldigt många verkar ju i princip tänka lika, men nu stöter man ibland på lite överraskande protester. Bland annat var det någon inom polisen som sa att ja, det kostar så mycket att uppbevara de här inspelningarna. Och det tyckte jag var lite överraskande, för att så enorma kostnader är det väl kanske inte ändå det frågan om. Sen finns det ofta en diskussion kring att ifall man skulle spela in förhör i förundersökningen så skulle det här då förutsätta att man också transkribera de ord för ord, och vem skulle göra det och hur mycket skulle det inte kosta. Och det är kanske en diskussion man kan föra, men det här handlar ju om väldigt, väldigt praktiska och konkreta saker. även fast man skulle videobanda förhör kunde man ju fortsättningsvis skriva en sammanfattning av de här förhörerna och sen i rättegång vid behov gå tillbaka till vad som verkligen har sagts då i förundersökningen.
Men är det standard eller är det inte standard? Eller beror det på liksom den som är åklagare eller som driver undersökningen eller enskilda poliser, vem som spelar in?
Min uppfattning är att det inte är standard vare sig i Sverige eller i Finland. Om nu inte har hänt någon väldigt ny förändring i Sverige som jag inte känner till. Men alltså ett år sedan sist diskuterade jag det här med svenska forskare och poliser. Och då var det, vad jag vet, inte standard att vare sig ljudbanda eller videospela förhör i förundersökningen. Och i Finland är det definitivt inte. Både i Finland och Sverige har vi ju däremot en lång tradition redan av att videobanda förhör med barn. Och att spela upp de här förhören i rätten. Så barn behöver inte komma till en rättegång i egen person. Utan det de har sagt, deras utsagor spelas upp för rätten. Från då en bandinspelning. Och det här är ju verkligen tur och underbart på alla sätt. Och det här möjliggör ju också en annan viktig sak som jag diskuterar i den här boken. Och det är det att för att kunna bedöma ett vittnesmål behöver verkligen se hur det har kommit fram. Och då är det här första förhöret absolut centralt. Ifall polisen i ett första förhör har utövat påtryckning eller ställt ledande frågor eller annat, då är det klart att det här kan påverka vittnesmålet negativt och förvränga det. Ifall man inte har bandat in de här förhören så är det omöjligt att bedöma huruvida de här har blivit påverkade eller inte. Och i och med att vi nu har till exempel i Finland bandat in de här barnförhören under en lång tid och vi har för tiotals år sedan första gången gjort utvärderingar av hur väl eller illa genomförda de är, så har vi också kunnat följa upp hur till exempel skolningar har påverkat kvaliteten på barnförhör. Och den verkar ha gått framåt rätt mycket. Så att jag skulle säga att det finns också ett sånt incentiv för att spela in de här förhören. Det förekommer, vad jag har förstått, rätt mycket att man i rättsprocesser i domstolen, till exempel att en åtalad påstår att polisen har utövat påtryckning. Och ifall man inte har det här på bandet, det är omöjligt att bevisa ifall det här stämmer eller inte.
Alltså minnets otillförlitlighet har ju såklart intresserat kriminologer, då minnesbilder och vittnesmål är så här centrala i rättegångar. Jag tycker det är intressant, du beskriver i boken hur du har suttit i arkiven och följt förhören mot Akilov, rättegången mot honom på han som körde lastbil på Drottninggatan och mejade ner människor. Och det finns ett vittnesmål där som är särskilt intressant. Det finns många du tar upp, men särskilt ett tycker jag är intressant. För det är en person som beskriver hur hen fått nästan övernaturliga krafter och svingat sig upp på en mur som kändes helt omöjligt. Men när man granskar det närmare så är det inte så mycket mur att svinga sig upp på, utan det är helt enkelt en trottoarkant. Och personen har inte varit i omedelbar fara för lastbilen heller, utan varit en bit ifrån. Men har blivit naturligtvis oerhört skakad och till och med kanske hade sett några som hade kommit i vägen och dödats av lastbilen. Vad säger den här sortens förhör och vittnesbilder om hur vi hanterar den sorten i rättegången?
No, det är på det sättet ett intressant fall att där fanns flera vittnesmål och man har kunnat senare bedöma korrektheten i de här utsagorna i och med att man vet precis var den här lastbilen rörde sig och man har kunnat gå tillbaka och titta på den här trottoarkanten som det ju faktiskt var frågan om och inte en mur. Och det säger väl snarast att en person är i en så här omedelbar livshotande situation eller som hen uppfattar som livshotande så registrerar den här personen har registrerat att det har varit bråttom, det har varit hotande, han måste upp på en kant. Och då är det ju faktiskt inte särskilt centralt för vår överlevnad huruvida den här kanten är väldigt hög eller väldigt låg. Den här känslan har säkert varit den, att nu måste man upp här. Sen tyckte jag just med det vittne att han å andra sidan blev också lite ledd där i rättegången. Att han svarade lite olika beroende på hur frågorna ställdes till honom. Och det här är ju också väldigt typiskt hur vi fungerar och liksom sammantaget kanske ett tecken på att vi får vara ganska försiktiga då vi bedömer till exempel vittnesmåls, det att det de säger inte helt överensstämmer med fakta i ett, med bevisliga fakta i ett fall. Det behöver verkligen inte vara fråga om att de medvetet förvränger, ljuger eller hittar på, utan det är helt enkelt så minne fungerar. Att kanske försöka just se att vad har varit helt centralt för den här personen i den här situationen, i den mån det nu är möjligt. Jag tyckte också det här var ett intressant fall. Och en annan sak som jag reagerar på, jag har alltså själv varit i ett otal rättegångar som expertvittne, framförallt i Finland men också några gånger i Sverige. Och jag har också varit stödperson för en nära väninna som har blivit brottsutsatt. Och däremot har jag aldrig suttit med från början till slut i en sån här rättegång och följt med. Och jag tyckte det var väldigt sympatiskt. Jag blev ganska imponerad av den här domarens sätt att tilltala de här hörde. Jag tyckte han tilltalade på ett väldigt sympatiskt sätt och förklara för dem hur den här rättegången kommer att gå till och hur de blir utfrågade. Och det här tycker jag liksom enormt viktigt och kanske någonting man borde också lägga ännu mer vikt vid då vi utvecklar vårt rättssystem.
Ja, för det som jag noterade när jag tog del av dem där är ju att vad domaren gör är förutom att säga snälla saker, att man kan minnas en sak kan vara på ett annat sätt. Och så. Han är egentligen så singlar han att hur ditt minne fungerar är inte ett karaktärsdrag. Det bedömer inte dig som person. Du kan vara en kanonkille som tror att en trottoarkant är en mur. För det kan man göra i sånt här läge. Och det är väl någonstans där, att komma tillbaka till det vi väl berörde innan. Att när jag är en sån som kommer ihåg, verkar vara ganska nära kopplat till att jag är en sån som står vid mitt ord. Vilket ju i sin tur är ganska kopplat till mig kan man lita på. Och jag är hederlig. Så att när man svajar på saker och ting så blir det, jag är ohederlig. Det är det som man fäktar mot på något sätt. Och det är så många sådana lager och sociala koder och det handlar ganska lite om minnet.
Absolut så. Jag tror att det här är ett av de här stora problemen också i hur vittnesmål blir utvärderade. För vi lägger ju faktiskt i rättsprocessen väldigt stor vikt vid diskrepanser och motstridigheter inom ett vittnesberättelse. Och där tror jag att vårt rättssystem ska göra väldigt klokt i att vara medvetet om att även i helt sanningsenliga minnesbilder så kommer det att möjligtvis finnas sådana motstridigheter. Att beroende på hur en fråga ställs eller i vilken situation vi drar oss till minnes den här händelsen eller vad vi har fått för information senare. Och det är alltså absolut inte nödvändigtvis ett tecken på att människan i fråga ljuger, utan det är nu så vårt minne fungerar.
Det slår mig också att vi har ju den samma sorts liksom uppfattning om att det finns någon slags kärnvirke man kan komma åt, en grundkaraktär, och att allt annat är liksom man har förställt sig. Det är det också som ligger bakom den befängda idén om att kunna använda lögndetektorer. Mm. Det finns ju absolut ingenting som visar att lögndetektorer fungerar. De är absolut bästa, de som är liksom bäst i världen, de har typ så här 50% av rätt. Mm. Utan det kan ju vara att jag är sen, för jag trodde att det var sal 402 istället för 472. Och så kom jag in sen och därför är jag svettig liksom. Alltså det finns så mycket annat som gör, och det, i USA får man ju många delstater faktiskt fortfarande ha det. Men de har ju också väldigt bestämda uppfattningar om karaktärer. Och
ja, de mest känslokala personerna kan ju tycka att det är absolut trevligt att sitta i en lögndetektor och vara hur coola som helst. Absolut inte visa minsta tecken på att vara nervös. Och det här är helt sant som du säger, att enligt forskning så verkar det som ofta uppfattas som tecken på att en person ljuger, så verkar det ju egentligen att så blandas ihop med tecken på nervositet, och det är ju fråga om en väldigt annan sak.
Det finns ju också liksom andra, när vi pratar om minnen, nu har vi pratat om egna minnen eller påhittade minnen, men vi har ju också kollektiva minnen och liksom de här. Vi var ju lite grann inne på fotoalbumens sätt att skapa minnen. Och jag kan ibland också, liksom, när man berättar någonting eller mamma ska berätta någonting, men minns du inte det? Och då säger man, jo, ja, men när du säger så kanske det ljuger man då. Liksom. Alltså, de kollektiva minnena är också intressanta, hur vi kan bli präglade på dem. Och det säger väl kanske också någonting om hur socialt minnet är, snarare än att det är fast materia.
Absolut. Och nu är det ju, jag säger, våra personliga liv och kanske just i synnerhet i familjer och släkter, så där är det ju ofta de är viktiga, de här kollektiva minnena, de här våra gemensamma historier och de upplevelser där farfar betedde sig tassigt berättas på nytt och på nytt och på nytt. Och jag tror nog att många börjar fundera närmare på det, så är de säkert helt medvetna om att den här berättelsen kanske nu inte mer återspeglas särskilt exakt det som farfar en gång i tiden gjorde, utan den har andra kvaliteter, den här berättelsen, och den fyller andra funktioner och den kan berätta väldigt mycket om dem som minns, om vad som är viktigt för dem och om gemensam humor det är nu lite si och så med den här exaktheten i minnesbilder. Och dels kanske också säga att det finns faktiskt en massa andra kvaliteter än det, hur exakt de återspeglar någon händelse som någon har. Jag talar med oändligt många människor numera om deras minnesbilder och väldigt många, tror de flesta människor som lite börjar fundera på sitt minne märker att de har minnesbilder som Michelle verkar helt osäkra på eller när de börjar verkligen begrunda dem närmare så inser de att de kan inte minnas allt det som de kanske har tänkt sig minnas. Vissa personer minns ju, har minnesbilder av sådant som de vet att de inte kan ha sett eller där de vet att de har varit spädbarn och helt enkelt inte kan minnas. Och då funderar man ju kring att hur ska jag förhålla mig till den här minnesbilden? Men då kan man ju tänka att det är en minnesbild som är helt riktigt som återspeglar någonting i deras liv. Det att de inte kanske minns sina egna omedelbara sinnesintryck är kanske inte relevant eller det viktiga just i det sammanhanget. Utan det att det är en del av deras livshistoria som någon vänligen nog har förmedlat till dem. Så det har blivit en minnesbild.
Man bara har också omedelbart förstått att nu har det hänt någonting som kommer bli en del av ett kollektivt minne. Och jag bör nog vara lite observant på vad som händer. Det hände nämligen mig när engelska drottningen dog. På tv sa någon, ja det här kommer ju bli en sån dag, man kommer minnas vad man var. Man minns vad John F. Kennedy blev skjuten och man minns Diana och man minns vad det nu var. Och det här kommer man ju minnas vad man var. Vilket fick mig att tänka, då ska man se vad var jag då någonstans. Liksom. Personer menar ju för att det här är så oerhört viktigt. Men det kan man ju fatta om man står i London och jobbar på BBC och direkt sänder att det blir ju någon slags viktigt. Å andra sidan så är det, då det var ju uppenbarligen hennes jobb. Hon försöker ju implantera ett minne i andra på något vis. Det var det kollektiva minnet och liksom, vi som bor i Sverige eller Finland, vi skit naturligtvis i den engelska drottningen. För vi fick inte gå hem från jobbet eller liksom förfölja hela processen i 10 dagar och ska sörja. Utan vi ska gå och handla på ICA nästa dag också.
Jag stod själv och sjöng fransk jazz på en tillställning för läkare. Och sen efter vår lilla gig så var det någon som sa att ja, medan vi står här och spelar fransk jazz så dog den engelska drottningen. Jag tänkte att det här kommer jag nog att komma ihåg bara för att den här situationen var så märklig. Men jag tänkte faktiskt då på det att jag tror att hon har rätt, den här BBC-personen. Det är många av oss som kommer att komma ihåg var vi var då den engelska drottningen då. Jag håller helt med om att det är egentligen absurt. Alltså det händer en massa stora och katastrofala och hemska saker i världen och många saker som har mycket mer relevans för oss som vi inte kommer att komma ihåg. Men det är väl någonting det här med att en människa dör som man har liksom sett mycket bilder av och man ser att det väcker känslor hos andra människor. Så det här det är liksom just den typen av händelser som vi är benägna att på något sätt komma ihåg. Och sen kanske det nästan har blivit en sån här tradition att man diskuterar att var du då fick veta det ena och det andra. Jag är inte säker heller på att kommer den här drottningens död nu att vara en av de här stora liksom händelserna för människor. Men prinsessan Dianas död var ju det definitivt och andra sådana dramatiska händelser har ju minsann varit just av den typen som också forskare har tittat på. Men hur exakt minns vi nu dem? Och så är det ju även med de händelserna att det är sant att vi minns att vi fick höra om dem och kanske också att det väckte känslor. Men även de minnesbilderna kan ju förvanskas rätt mycket. Nu, amerikanska forskare har givetvis tittat på hur folk har kommit ihåg den här 9/11-händelsen och märkt att även om förstås inte en kotte har glömt att den har hört om det här eller att det var en chockerande liksom, nyhet så har väldigt många ändå börjat komma ihåg på ett helt annat sätt omständigheterna kring dem, hur de fick höra om den här händelsen. Och det här är ännu ett av väldigt många tecken i forskningen på att vår känsla hur tillförlitliga våra minnen är inte särskilt tillförlitlig. Det är liksom inte det vi ska gå efter.
Men hur länge tror du vi kommer att tillåta förhör under rättegångar då? Om man tittar på all annan bevisning som finns så skulle ingen tillåta att man har hållit på och hanterat någonting i omgångar och att det blivit längt utan det handlar ju om att så nära tillfället som möjligt, att det inte får vara kontaminerat, att det inte får liksom vara massa sådana saker. I en del länder har vi ju till och med liksom krav på att inte juryn när man har juryförfarande får vara kontaminerad genom att de känner. Men liksom vittnena kan uppenbarligen få vara hur begagnade minnesbilder som helst.
Jag tror att det kommer långsamt att ske en förbättring. Alltså, vi kommer ju aldrig att kunna utesluta människors vittnesmål och rättsprocesser och det hoppas jag verkligen att vi inte gör heller eftersom många av de allra besvärligaste rättsfallen står och faller med vittnesmål. Ordinära relationer eller sexualbrott, ofta faller brott mot barn, de är ju ofta uteslutande baserade på vad människor berättar om sina minnesbilder. Men just därför tycker jag att det ska vara så viktigt att börjande just från den typen av fall, att man faktiskt ser till att de poliser som genomför förhören gör det så fort som möjligt, så väl som möjligt och så väl dokumenterat som möjligt. Och att vi skulle kunna komma till det att till exempel då våldtäktsoffer, jag har själv nu deltagit i ett större forskningsprojekt kring våldtäktsoffer och deras upplevelser av rättsprocesser, att man till exempel inte skulle tvinga de här våldtäktsoffren att 2 år efter våldtäkten i detalj gå igenom vad de har varit med om i en rättssal, utan att man då kunde använda sig av det här tidigt inspelade förhöret och sedan kanske ställa eventuella följdfrågor. Min uppfattning är att i Sverige har man tagit steg mot det här. Det går ju långsamt förstås att revidera rättssystemet. 2008 genomförde ni den här en modernare rättegångreformen då man börjar ta upp tingsrättsförhandlingar på band och sen använda sig av dem i hovrätt. Och nu har man i år genomfört en förändring som ska möjliggöra att man använder sig av tidigt inspelade förhör i rättegångar. Det blir ju oerhört intressant att se vad det här leder till. I Finland har vi tyvärr inte ännu någon bestämmelse åt det hållet, men traditionellt brukar vi följa Sverige med några års tidsspann.
Ja. Om vi tittar på de kända rättsövergrepp som har funnits, i alla fall i Sverige som jag kan komma på, så är det ju just där man inte haft någon teknisk bevisning utan 100% förlitat sig på minnesbilder. Vi kan ta fallet med Kaj Rinna, vi kan ta Thomas Quick, där karen sitter och hittar på saker. Han drar saker ur hatten hela tiden och också blir liksom serverad saker att säga. Att man inte efter det säger, om vi kanske ska ta det lilla lugna och plocka in den här bladderhatten, utan istället se, vad finns det ingen teknisk bevisning så är det antagligen inte hänt. Både det och sen tänker man just med det som du tar upp, liksom våld i nära relationer. Det slog mig så kraftigt när jag läste i din bok att man gjorde till exempel videoförhör med misshandlade kvinnor. Och så kunde de rent sitta där och säga, och den här blåtiran fick jag när. Därför att då blir det också kopplat till den fysiska sensationen av att du har blivit slagen och det som händer där. Och sen kan vi gå vidare på kroppen och då blir det liksom det blir oerhört mycket starkare. Sen kan det ju hända att hon kan ha tillfogat sig den skadan av egen kraft eller att det kan ha skett på andra sätt. Det behöver ju naturligtvis utredas. Det kan ju inte bara tas för ett vittnesmål. Men det är något helt annat än att som sagt tvinga någon att upprepa det, sant eller inte, senare.
Det är något helt annat och utöver det finns det ju otaliga fall av, eller jag vet inte om de är otaliga, men ska vi säga att minst ett flertal fall av till exempel just våld i nära relationer där offret, vanligen kvinnan, berättar om det här, om den här upplevelsen av våld i förundersökningen, men inte längre vill tala om den i rättegången eller dra tillbaka så att säga sin berättelse om våld. Vi hade ett uppmärksammat fall här i Finland där som gick ända till högsta domstol, där hon då hon ville utnyttja sin rätt att vara tyst och inte berätta någonting i rättegången. Och högsta domstolen bedömde att hon sannolikt var rädd för den här mannen och inte hade liksom fattat det här beslutet självständigt så att säga. Så man ansåg att man hade rätt att bryta hennes tystnadsrätt och använda sig av det hon hade sagt i förundersökningen. Tyvärr hade man ju inte spelat in det här förhöret i förundersökningen, så de fick bara lita på att polisen hade skrivit ner tillräckligt mycket och tillräckligt rätt. Och man hörde också den polis som hade gjort det här förhöret i förundersökningen. Och jag tycker att bedömningen är rätt och bra, men de kunde gärna ha fått lägga till i sitt beslut att av detta följer att framledes vore det trots allt väldigt bra att banda in de här tidiga förhören, för de kan komma att spela en roll även mycket senare. Och kanske man ännu kan tillägga till det här att jag undervisar ju och samarbetar mycket med poliser här i Finland, och det är ju väldigt vanligt att poliser kallas in till rätten som vittnen gällande till exempel husrannsakningar eller just sådana förhör av olika deltagare i processen. Det är inte helt ovanligt att de har varit med om väldigt liknande utredningar många gånger om efter just det fall som den här aktuella rättsprocessen gäller. Då har de ju alltingen det alternativet att de kan försöka titta igenom sina, de kan se på förundersökningsprotokollet vilket fall det gäller och försöka memorera texten där och upprepa det. Då blir det ju fråga om någon slags skådespel där de läser replikerna. Eller sen kan de göra som en av mina kollegor eller en polis jag känner gjorde. Han sa att eftersom den här poängen tydligen är att man ska berätta utgående från sin minnesbild, så lämnade han bort alla. Han tittade inte på det här förundersökningsprotokollet, utan han gick till rätten och tänkte att han berättar minnesbaserat. Och ibland hände det, eller en gång hände det, att han inte helt enkelt hade någon aning om vad det var för fall. Han kände igen den misstänkte, men han hade träffat honom i flera olika fall tidigare och kunde på inget sätt koppla till vilket fall det gällde. Och sen till slut fick ju åklagaren hjälpt honom så pass mycket att han började förstå vad det var frågan om. Men han sa att han kunde liksom inte bidra med någonting. Alltså han kunde komma ihåg om det hade hänt på sommar eller vinter. Och då undrar man, har vi råd med det här? Det går ju en jäkla massa resurser till att ha poliser att komma till rätten och berätta om sånt som de antingen bara läser innantill eller som de inte minns någonting av.
Jag kan också tänka att det finns ju en lösning på det här som vi har känt i alla fall sedan 1990. För i Twin Peaks gick han ju omkring som de pratade om, Diane, hela tiden. Men när man jobbar som journalist och man är i någon slags miljö och man ska göra någonting som är dokumentärt eller så, liksom, då är ju hela tiden går omkring och pratar om grejer så här. Liksom, för då vet man, nu ser jag det här, nu ser det ut, sen kan jag skita i det, men jag har det i alla fall.
Det är nog väldigt länge sedan jag har träffat en journalist som inte skulle spela in intervjun. Det är helt uppenbart för journalister att blir det lite längre intervju eller lite mer komplicerat så ska man inte lita till sina anteckningar.
På andra sidan finns det också här om att om det är en story är riktigt bra, kolla inte upp den.
Så är det ju, det insåg jag också när jag skrev den här boken. Vissa av mina saker som var minnesbaserade fick jag ju liksom lämna bort sen för att de hade jag förbättrat i minnet lite. Det händer väl alla.
Avslutningsvis, tre boktips för den som vill fördjupa sig inom detta fascinerande ämne.
Jag tror att den inte helt ännu har kommit ut i Sverige, men jag hoppas den, eller jag vet att den ska komma ut snart, och då lönar det sig att hålla koll på den. Det är en roman som heter på finska Sinun Margot, det betyder alltså din Margot. Nu vet jag ju inte om titeln kommer att översättas exakt så, men den är skriven av en kvinna som heter Meri Valkama, och det handlar om en vuxen kvinna som börjar minnas sin barndom i Östtyskland, och det handlar både om den här tiden i Östtyskland och väldigt så här, intressant också med tanke på politisk historia, men den handlar väldigt mycket om hur man ska förhålla sig till att man inte kommer ihåg sin barndom, att det är så här små minnesbilder här och där. Det är otroligt, vackert beskrivande för just det här med minnesbilder. Sen tänker jag att den som blev liksom sugen på vittnespsykologi så kunde nog gå tillbaka till en källa som jag hänvisar till flera gånger som är rätt gammal, nämligen Hugo Münsterbergs On the Witness Stand, som det finns en ny utgåva till. Det är en tunn och liten bok och väldigt lättläst. Och mycket av det, den är alltså från 1908, så den är över 100 år gammal. Men mycket av det han beskriver är ju väldigt väl uppbackat av dagens forskning. Sen den som faktiskt vill uppdatera sig inom det dagsaktuella forskningsläget inom de saker jag behandlar i den här boken, så ska nog vända sig till Handbok i rättspsykologi, som är alldeles nyutgiven av Per-Anders Granhag och Sara Landström och Karl Lask och Leif Strömvall vid forskningsgruppen Klipp i Göteborg. En fin vetenskaplig översikt av de här viktiga teman inom rättspsykologi.
Bra, och som vanligt så länkar vi till dessa i beskrivningen. Och därmed tackar dig för att du var med i Perspektiv.
Tack.
Du hörde Julia Korkman, och nog är det förbluffande. Sedan hon och jag pratas vid har inte kunnat sluta tänka på hur konstigt det ändå är att vi inte värnar vittnesmål bättre. Och hon spelar in absolut allt som vi ju borde. Och sen använder det istället för att tvinga vittnen att rättegången. Hur som helst, vem av dina vänner skulle gilla dagens avsnitt? Använd dela-knappen här i poddappen för att skicka då det här avsnittet till dem. Dela i sociala medier, använd hashtag Perspektivpodden. Producent idag var Jens Backe, mixning stod Straydark Studios för, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.